Hur kan världen se ut som den gör om Gud verkligen har makten? Ja, det är ju en av de mest brännande och svåraste frågor som man kan ställa. För Bibeln säger ju att Gud både är god och allsmäktig. Men hur kan vi få det att gå ihop med det sätt på vilket det ser ut i världen idag? Var finns egentligen Guds makt eller Guds rike? Var finns hans herravälde? Hur ska vi kunna veta att det är Gud som är kung och inte Satan? Eller är det så här Gud vill att världen ska se ut? Och i så fall, är han verkligen god? Bibeln är inte rädd för den här svåra frågeställningen. Guds ord, den gudomliga uppenbarelsen, är mycket klar om vad som är upphovet till att världen idag ser ut som den gör. Men Bibeln visar också, utan minsta tvekan, att en allsmäktig och god Gud för evigt ska segra över Satan och all ondska. Gud ska döma världen, står det. Han ska döma det onda, vilket förutsätter att han själv inte är ansvarig för det ondas existens. Det onda har inte sitt ursprung i Gud. Men det ska komma en dag, säger Bibeln, när Guds rike och Guds herravälde ska bli uppenbart för allt skapat. Detta är egentligen Bibelns huvudtema. Ja, det är så stort att jag inför den här predikan har känt mig mera liten och hjälplös och otillräcklig än vanligt. Men när vi läser Herrens bön och ser hur Jesus lär oss att bedja i bönen Fader vår, så finner vi ju att han tar oss med direkt in i Guds stora eviga rådslut och uppmanar oss att bedja inte bara Fader vår som är i himmelen, utan också helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike och ske din vilja så som i himmelen så också på jorden. En sån bön skulle ju faktiskt inte behöva formuleras om det vore sant att Guds namn nu vore ärat på jorden. Om det vore sant att Guds rike nu vore upprättat på jorden. Om det vore sant att Guds vilja nu skedde på jorden. Men den här bönen innebär alltså att Jesus erkänner för oss att vi faktiskt inte lever i en värld sådan som Gud vill ha den. Bönen utgår istället från en otillfredsställelse över tingens ordning. En otillfredsställelse och en otålighet över att världen ser ut som den gör. Bönen innebär också att det inte skulle behöva se ut så här i världen om Guds namn ärades. Om Guds rike vore ibland oss. Om Guds vilja skedde så som i himmelen, så också på jorden. Då skulle allt se så mycket annorlunda ut. Jesus visar med den här bönen att om Guds namn verkligen ska bli helgat, som vi talade om förra gången, det vill säga att Gud ska få den plats som tillkommer honom som skapare och universums herre, så måste det innebära att hans rike kommer och att hans välde upprättas också på jorden. Och det är rätt att Gud ska regera, men det är fel att jorden ser ut som den gör idag. Men bönen utgår också från den fasta övertygelsen om att Guds rike med nödvändighet kommer att upprättas. Det skall upprättas. Ingenting ska kunna hindra det. Hans välde ska en gång bli lika uppenbart på jorden som, så som det är i himmelen. Ingen tvekan på den punkten. Bönen utgår ifrån att den som har makten i himmelen, nämligen Gud, med nödvändighet också är den som har makten på jorden, oavsett hur den jordiska scenen för tillfället ser ut. Så även om Bibeln öppet och ärligt beskriver världen sådan den är, och den mänskliga ondskan och lidandet sådant det är, så sviktar den dock aldrig en sekund i sitt framställande av Gud som hela universums härskare och konung. Guds suveränitet är egentligen Bibelns mest centrala begrepp. Gud är suverän. Han ensam är kung över himmel och jord och hela universum. Och Guds plan, som vi kan skönja åtminstone i Bibeln, den går ut på att presentera Gud som kung. Och att i historien också se honom insatt som kung över hela skapelsen, så att alla tungor en dag ska erkänna Gud Fadern till ära, att det är Jesus Kristus som är Herre. Och han ska triumfera en gång över all ondska, och det ska vara uppenbart för alla. Därför kan vi säga att Bibelns mest centrala tema är uttryckt i de här orden: tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Att bedja om Guds rike, det är att bli engagerad i hela världshistoriens upplösning. Hur ska det sluta? Ska det behöva se ut så här? Nej, det ska det inte behöva göra. Bara ditt rike kommer, Gud. Och vi längtar efter det. När Gud skapade himmel och jord, så demonstrerades ju hans makt, hans allmakt. Skapelseberättelsen börjar ju med att beskriva hur Gud med sitt blotta ord betvingar mörkret, betvingar livlösheten, betvingar tomrummet och oordningen, ödsligheten som rådde. Med sitt blotta ord, var du ljus, så förändras hela situationen. Genom hans ord så blir sedan allting till som är till. Och vi får liksom redan här en försmak av Guds seger. Gud agerar som en suverän regent som bara ger sina befallningar, och allting lyder honom. Och när Gud sedan utifrån sitt heliga väsen fäller omdömet om allt det han hade skapat, så står det: och se, allt var mycket gott. Det var mycket gott. Lägg märke till detta. För det betyder att Guds makt och herravälde, när det är uppenbart, också är kopplad till Guds godhet, en fullkomlig skapelse. Alltså, det är ingen konflikt mellan Guds allmakt och Guds godhet i skapelsens morgon. Människan tillhörde också den skapelse om vilken Gud fällde omdömet: se, det är mycket gott. Ja, människan skapade han ju till sin egen avbild och krönte henne med ära och härlighet och gav henne ett uppdrag likt hans egen funktion, nämligen att råda över skapelsen. Och Gud välsignar människan, och han liksom delegerar till henne rätten att vara kung på jorden. Människan, Guds avbild, blir liksom Guds representant på jorden, för att hon inför hela skapelsen liksom skulle vara en ständig påminnelse om att det är Gud som är kung över universum. Och vi såsom människor skapade till Guds avbilder är liksom Guds representanter i skapelsen, för att vara en påminnelse till hela skapelsen om vem det är som är kung. Guds herravälde på jorden skulle alltså utövas av människan och genom människan. Och så började därmed Guds rike ta form på jorden genom människan. Men om nu människan verkligen var skapad till Guds avbild, så måste det med nödvändighet innebära att hon också är lik Gud så till den grad att hon måste ges frihet att träffa egna val, och då i förhållande till Guds vilja. Därför måste människan på något sätt, men i alla fall är det nödvändigt att hon försätts i en situation där hon har möjlighet att utöva sin fria vilja på ett ärligt sätt, utan att Gud liksom är där och styr och ställer och förmildrar det hela på något sätt. Hon måste försättas i en situation där hon väljer och där hennes val blir bestämmande för hennes fortsatta liv på jorden, där hon får bära de fulla konsekvenserna av sitt val, utan att Gud liksom hoppar in som någon slags förmyndare för att fixa till omständigheterna så att det inte blir så illa som hon nu har ställt till det för sig. Så respekterar Gud människans frihet. Och det är alltså första Mosebok 3. Och när vi kommer till det kapitlet så har redan ett uppror mot Gud ägt rum i den himmelska världen. Och för att Guds fullkomliga vilja där skulle upprätthållas, så förpassas genast den fallne överängeln och de fallna änglarna ut i den himmelska världen, bort ifrån härlighetens boningar. Men Satan, som han senare kallas, är befäst i sin upproriskhet emot Gud. Och han åtrådde nu rätten att regera på jorden, för att åtminstone där få ett herravälde, när han inte lyckades i den himmelska världen. Men rätten att regera på jorden var ju given människan. Så enda möjligheten för Satan att komma åt regeringsrätten på jorden var därför att få människan på fall. Ja, att få människan till sin undersåte, genom att också få henne att göra uppror emot sin skapare. Och så gick det alltså till när jorden föll i den ondes våld och Satan fick in en fot på planeten jorden genom att människan blev hans undersåte. Adam syndade inte bara i egenskap av människorasens fader, så att vi i vår natur har fått synden liksom i arv, vilket förklarar att världen ser ut som den gör. Han syndade också som representant för den mänskliga rasen, så att vi delar hans skuld. Det är svårt att förstå. Men därför har också syndens konsekvenser följt varje generation i människosläktets historia, så att idag ser världen ut som den gör. Och när man i den moderna psykologin försöker lägga skulden på miljön och samhället och omständigheterna i livet, så flyttar man egentligen bara problemet en generation tillbaka. För det är ju barnets föräldrar som är orsaken till den dåliga hemmiljön. Men varför har de föräldrarna problem då? Ja, det måste vara deras föräldrar på något sätt. Och så flyttar man det tillbaka ännu en generation och ännu en generation, och finner att det faktiskt inte blir bättre hur längre eller hur långt tillbaka vi nu väljer att gå i historien. Och när jag började den vandringen en gång på mitt psykologkontor, så fann jag att jag hamnade faktiskt i Edens lustgård, innan jag fick en lösning på problemet. Vad det onda i mänsklighetens erfarenhet har sitt ursprung. Och Bibeln säger, jo, i upproret mot Gud. När människan valde att gå sin egen väg, då står det, då gick hon vilse. Då började hon famla. Då blev hon en syndens slav, så att hon idag inte regerar på jorden i enlighet av Guds avbild, i egenskap av Guds avbild. Då skulle jorden se så mycket annorlunda ut. Nej, tyvärr så gör hon inte det, men hon huserar på jorden i egenskap av syndens slav. När hon trodde att hennes lycka bestod i att frigöra sig ifrån sin skapare och kasta hans band bakom sin rygg, då blev hon en eländig slav. En slav under sina egna begärelser. En slav under en materialistisk, egoistisk livsfilosofi. Människan, en fallen Guds avbild, tvingas nu leva under sitt eget, under sin egen fallna natur, men också under Satans välde. Och så har ondskan kommit in i tillvaron, och människan lider under syndens konsekvenser, själv oförmögen att vända på trenden. Och så knyter hon näven mot Gud och säger: hur kan du tillåta att det ser ut som det gör på jorden? Vem startade krigen? Vem började bråket i sandlådan? Vem mobbar på skolgården? Är det Gud? Vem vägrar det svältande mat trots att den tekniska kunskapen och maten finns på jorden? Det är mycket, mycket, mycket lite utav jordens totala lidande som inte skulle kunna åtgärdas om den goda viljan fanns i människosläktet. Men Gud säger, mitt i denna värld, jag är fortfarande kung. Det är endast mitt rike som ska bestå. Och Gud försäkrade redan på syndafallets dag att ondskans makt totalt skulle komma att krossas. Hur då? Genom en av kvinna född. Genom en som skulle födas in i människosläktets historia och göra fullständigt slut på Satans och syndens och ondskans makt. Det finner du alltså i första Mosebok 3:15. Detta märkliga löfte om en frälsare som en gång ska födas in i människosläktet. Jorden skulle alltså bli scenen för universums viktigaste drama, det ondas besegrande. Det här på den här planeten som dramat ska utspelas. Och det här på den här planeten som korset har rests och som Gud har utfört detta märkliga verk som heter Jesu Kristi försoningsverk. Fallet hade skett på människonivå. Segern måste nu återvinnas på människonivå. Om människans rätt att regera skulle kunna återupprättas, så måste Gud bli människa och på människonivå återvinna åt oss rätten att vara kungar och drottningar på jorden. Så Guds plan går vidare i historien. Planen att rekonstruera Guds avbild i människan igen genom att återupprätta Guds rike på jorden. Och Guds plan, det var att friköpa människan från syndens slaveri och göra henne fri att vilja lyda sin skapare igen. Och vilja göra det även om världen ser ut som den gör. Och liksom talar emot att Gud verkligen är härskare. Under hela historien har ändå Gud bevarat åt sig ett folk som förstått att erkänna honom som den enda Herren. Att erkänna Guds herravälde. Som har ansett Gud vara värd deras lydnad. Även om världen såg ut som den gjorde. Och det är egentligen ett större bevis på kraften i denna tro än om världen skulle vara tillrättalagd efter Guds vilja. Då skulle det naturligtvis vara mycket lättare att tro att Gud är kung. För världen ser ut som den gör, alltså är Gud kung. Men nu måste vi säga, trots att världen ser ut som den gör, så tror vi att Gud är kung. Och det är för Satan en stötesten. Och när vi mitt på Satans territorium alltså hävdar att det ändå är Gud som är kung, så är det en starkare manifestation av vad Guds nåd har åstadkommit i våra liv. Att vi valt att välja bort synden och ondskan och dess herravälde och istället eftersträvar att hylla Jesus som vår konung och herre. Och gör det mitt i en ond värld, mitt i en mörk värld där frågetecknen hopar sig och där tvivlen tränger sig på och där lidande, död och krig härskar. Där erkänner vi honom. Förstår du att församlingen, som det står i Efesierbrevet 3, är en demonstration inför andevärlden om Guds mångfaldiga nåd och visdom. Jag läste ett litet citat ur Helmut Tillichs predikan. Han var ju en tysk präst och tjänade nere i Stuttgart under krigstiden. Stuttgart hade 1944 drabbats av svåra bombräder och låg i ruiner, en stor del av staden, också kyrkorna. Så den här söndagen kunde man inte ens samlas i sin gamla kyrka, den var sönderbombad. Man samlades någonstans bland ruinerna, man höll ändå sin gudstjänst. Och så säger Helmut Tillich så här: vi har lärt oss mer om Guds rike och troligen också upplevt mer av Guds rike i flygattackernas förödelse och skräcken i våra källare och skyddsrum än vad fridfulla och nästan utopiska tider av välbefinnande och bekvämlighet någonsin kunde få oss att ana. Är inte det märkligt? Mitt i ett sönderbombat Stuttgart så säger man: vi har upplevt mycket av Guds rike. Ja, mer av Guds rike här än i tider av fred och välbefinnande. Det är bland ruinerna och gravarna, det som vittnar om människan och människosläktets ondska och förgänglighet, som det unika i Guds rike och kraften i Guds rike desto klarare lyser fram. Det är en ond värld, mitt i en ond värld, som kraften i Guds rike visar sig. Och det visar sig i människor som kommer till tro på honom och vänder om från ett liv från att ha varit syndens slavar. Slavar under sina egna begärelser får uppleva befrielse. Mitt på Satans territorium kan utropa: Jesus är Herre i mitt liv. Det är kraft i Guds rike när Guds rike bryter fram. Och det bryter fram i världen idag, mitt i en ond värld. Sätts släkt åkallade Herrens namn, står det, trots att Kain hade mördat Abel och Sätt hade fötts istället för Abel. Och denna ondska hade drabbat denna släkt. Så står man upp och åkallar Herrens namn. Noa vandrade i umgängelsen med Gud, står det. Och han ansåg Gud vara värd sin lydnad, hans lydnad, även om hela människosläktet på den tiden gjorde vad endast ont var. Och hela jorden uppfylldes av våld. Det var värre än i vår tid, verkade som. Men Noa ansåg att Gud var värd att lyda ändå. Men människosläktet, alltså på den tiden när man ansåg sig vara fri att kasta Gud bakom sin rygg och leva hur man ville, så måste Gud, för att demonstrera att han ändå var universums konung och att det var hans jord man levde på, för att bevisa att det var han som var herre och att man faktiskt inte har rätt att leva hur man vill, så måste han komma med dom. Efter att under 120 år ha vädjat genom Noa: vänd om, vänd om, vänd om. Guds godhet var uppenbar, men när man ändå inte lyssnade måste domens dag komma för att markera: det är Gud som är universums herre. Det är en helig Gud som är universums herre. Och man lever inte som människa, men det liv som Gud har givit oss som en gåva, hur man vill i den här världen. Och en dag ska också det bli uppenbart för hela människosläkt. Alla som har levat och som nu lever och kommer att leva ska stå inför honom och göra räkenskap. Men människosläktets uppror fortsatte. Emot Guds vilja samlade man sig och byggde ett torn som trotsigt sträckte sig ända upp i himlen, står det. Högt upp alltså. Och därmed sa man att man ville göra sig ett namn. Man frågade inte efter Guds ära, efter Guds rike, efter Guds vilja. Man ville åstadkomma ett eget rike. Och åter måste Gud komma med dom. På 2000-talet före Kristus träder Abraham fram på den bibliska scenen. Rakt ut ifrån den månggudadyrkande ur i Kaldén. Men han tvivlade inte på vem Gud var. Han kallade honom Gud den högste, himmelens och jordens skapare, hela jordens domare kallade han honom. Och han ansåg denna Gud vara värd hans tro och lydnad, även om alla mänskliga omständigheter och odds talade emot vad Gud hade lovat, att han med Sara skulle kunna få en son i sin ålderdom. Men han ansåg
att Gud var kung, allsmäktig och värd hans lydnad och tro. Och när Gud den allsmäktige med mäktig arm hade förlossat sitt folk ut ur Egypten och lett dem genom Röda havet undan sina förföljare, så jublar folket i en underbar lovsång över att Gud har bevisat sig mäktigare än jordens då varande störste regent farao i Egypten. Och lovsången avslutas med orden: Herren är kung, alltid och evinnerligen. Guds herravälde är ju evigt. Det började inte en viss dag, upphörde en annan dag. Det är evigt. Det har alltid funnits. Satans välde på jorden, det är högst temporärt och begränsat. Guds välde är evigt. Ingen början, ingen slut. Bibelns författare fann aldrig någon svårighet i att brista ut i högstämda lovsånger till Gud för hans eviga välde och hans stora majestät. Psalm 103. Herren har ställt sin tron i himlen och hans konungavälde omfattar allt. Herre min Gud, du är hög och stor. I majestät och härlighet är du klädd. I himlen lyder man dig vid minsta vink. Hela skapelsen lyder dig, med undantag av människan. Gud, din tron förbliver alltid och evinnerligen. Ditt rikes spira är rättvisans spira. Och ganska snart i frälsningshistorien, om du orkar följa med mig en liten bit till bara. Ganska snart i frälsningshistorien så uppenbarar Gud att den som en gång skulle söndertrampa ormens huvud och övervinna Satans makt, han skulle vara en konungsgestalt. En frälsarkonung skulle komma av Judas stam och av Davids släkt. Och Israels folk fick alltså kallelsen att vara ett heligt folk och bära på dessa löften. Och i fysisk bemärkelse vara det folk som skulle föda fram Jesus Kristus, konungen i historien, så att Guds rike igen skulle kunna upprättas på jorden. Och de skulle så mitt i en ond värld som levde i uppror emot Gud, där skulle de demonstrera Guds rike, att Gud var kung. Deras folk och nation skulle vara en teokrati, ett gudsstyre. De hade Guds lagar att gå efter, inget parlament som satt och stiftade lagar, utan Gud hade gett detta folk sina egna lagar. Så mitt ibland alla jordens stolta nationer fanns alltså detta lilla, lilla folk som erkände Gud den högste som sin kung och den enda rätta härskaren. Och det var ju upplagt för konflikter mellan ormens säd och kvinnans säd. Och många gånger under sin dramatiska historia fick detta folk uppleva Satans attacker och försök att tillintetgöra kvinnans säd. Det var nära till exempel den tid då de nyfödda hebreiska gossebarnen på faraos befallning skulle kastas i Nilfloden för att dödas och dränkas. Och det var då risk för att Guds folk helt skulle ha utplånats naturligtvis. Men Guds rike bryter fram även där. Är det intressant? Är det inte intressant att den gången genom ett litet barn som av faraos egen dotter räddas ut ur dödsfloden? Mose. Och så blir han gamla testamentets störste profet och folkledare och leder hela folket ut för att skapa åt Gud ett heligt folk. Gud börjar ofta med små spädbarn. Och när Jesus föddes in i historien så var det ingen stor manifestation av Guds rike med ståt, prakt och härlighet. Det börjar ju ett litet stall, ett litet spädbarn. Så försiktigt, så stilla börjar Guds rike. Men vilken dynamit, vilken växtkraft. Ormen var där och dödade alla gossebarn i Betlehem. Maria och Josef lyckades rädda Jesus ju. Men attackerna fortsatte ända fram till korset. Så trodde Satan sig ha vunnit en seger när han fick honom naglad på Golgatakullen. Men det var då som ormens huvud krossat och Guds son kunde utropa: det fullbordat. Och människosläktet kan nu förkunnas: det finns en försoning mellan en helig Gud och ett fallet människosläkte. Du kan på nytt få bli kung och drottning och Guds medregent. Guds rike bryter fram fortfarande i vår tid på ett mäktigare sätt än någonsin. Vi lyssnade till det förra helgen när vi hade missionskonferens. På vägar som inte man hade anat, till folk som man inte visste skulle bli kungar och drottningar. Stora världsriken har kommit och manglat över världens arena. Gång på gång har drömmen om ett världsherravälde drivit den mänskliga egoismen och maktbegäret till stora och skamlösa bedrifter. Och despoterna har avlöst varandra, de stora världsrikena, ända in i vår generation har man försökt bygga världsherravälden på mänskliga krafters grund. Men det har slutat i katastrof varenda gång. Varenda gång. Och så skall det också sluta den dag då Jesus Kristus återinträder i historien för att upprätta sitt rike och besvara de många, många miljoner gånger som hans barn på jorden har bett bönen: tillkomme ditt rike. Tillkomme ditt rike. Daniel, jag måste få ta med till Daniel som såg denna fantastiska syn. Alltså redan i gamla testamentets tid på 500-talet före Kristus. I Daniels 7:13 säger han: sedan fick jag i min syn om natten se hur en som liknade en människoson kom med himmelens skyar. Och han närmade sig den gamle som satt på tronen och fördes fram inför honom. Och så står det: åt denne, det vill säga åt människosonen, gavs välde och ära och rike, och alla folk och stammar och språk måste tjäna honom. Hans välde är ett evigt välde som inte ska tas ifrån honom, och hans rike ska inte förstöras. Och detta ser Daniel just efter att han i sin syn har sett hur profetiskt alla jordiska och världsliga riken ska komma till sitt slut. För att Guds rike nu ska återupprättas i historien. Genom människosonen ska det ske. Ja, när vi läser om det så är ju i den här tiden ännu inte Jesus Kristus född en gång. Men vi vet ju att det handlar om Kristus. Han som ska komma med himlens skyar. Han använde själv de här orden nästan. Han sa att ni ska få se människosonen komma i stor makt och härlighet för att upprätta sitt rike. Och uppenbarelseboken till sist beskriver ju: se, han kommer med skyarna, och allas ögon skola se honom. Ja, också deras som har stungit honom. Och alla släkten på jorden ska jämra sig vid hans åsyn. För nu tvingas man plötsligt inse: oh, det är ju han som är konung. Det är trots allt Guds rike som kommer. Och vi trodde att Gud inte hade någon makt på jorden. Vi trodde man kunde leva som man ville. Men nu kommer han för att skipa rättvisa. Det är han som en gång föddes in i den mänskliga historien av en oansenlig kvinna i Betlehems utkanter, som kommer i stor makt och härlighet. När vi beder bönen Fader vår, så menar vi egentligen: Jesus, kom snart. När Kristus framträdde på den jordiska scenen så sa han: omvänd er, för himmelriket är nära. Om jag skulle säga de orden idag, så skulle jag säga: omvänd er, för Jesus kommer snart. Han hänvisade Jesus därmed till gamla testamentets löften om att Guds rike skulle komma. Och nu var det på väg genom att Jesus var där. Men han kom ju till sitt eget, men det står hans egna tog inte emot honom. Och därför måste liksom riket tagas ifrån detta folk och ges till ett folk som skulle bära dess frukt, hedningarna. Och så har vi församlingens historia. Det är liksom riket tar en annan form än det man först hade tänkt sig. Men genom fullbordandet av Jesu försoningsverk och andens utgjutande så blev rikets skatter och krafter tillgängliga för oss. Halleluja. Och på grund av Israels förkastande av kungen så upphör inte Guds rike, men det tar en annan form. Jesus säger, Guds rike är inte där eller här. Nej, det är invärtes i er. Jesus är kung i enskilda människors liv och i församlingens liv. Så Guds rike finns på jorden idag, även om det har en annan form än den synliga formen som det en gång hade i skapelsens morgon och som det en gång ska få vid Jesu Kristi återinträde i historien. Nej, vi kan inte alltid förstå att världen ser ut som den gör. Jag förstår det inte. Jag vet inte varför det ser ut som det gör alla gånger. Jag vet en del av orsakerna som jag skildrat här idag. Men vet du, en sak vet jag. En sak kan vi veta, nämligen hur det ska sluta. Historiens hemlighet avslöjas endast när vi ser dess slut. Och den handlar om Guds tron. Hela uppenbarelseboken återkommer ständigt till honom som sitter på tronen. Och då ska du tänka dig att det är i världshistoriens avslutning, då det är stor oro på jorden, då det är krig och konflikter och nöd utan like, och då man verkligen har anledning att fråga, var är nu Gud? Han sitter på tronen i orubbat majestät. Till dess att människovärldernas raseri har kommit till sitt slut. Men vid tronen, står det, råder fullständigt lugn. Det är precis som ett hav av glas. Så stilla, så rent, så lugnt som du någonsin kan tänka dig. Inte minsta lilla oro. Guds plan är suverän. Guds makt är total. Snart ska han återinträda i historien. Och då måste jag fråga dig i Saronkyrkan idag. Ska du vara med när han kommer? Vilket rike tillhör du egentligen? Hör du till dem som är så där heligt vred över att världen ser ut som den gör? Därför att du vet att det är inte Guds vilja. Hör du till dem som gråter nu? Då ska du bli tröstad när riket kommer. Hör du till dem som nu hungrar och törstar efter Guds rättfärdighet? Då ska du bli mättad när riket kommer. Hör du till dem som visar barmhärtighet nu i en ond värld? Då ska du själv få uppleva barmhärtighet den dag då riket kommer. Hör du till de renhjärtade? Vet du, då ska du få se Gud den dagen. Hör du till dem som älskar hans fred och frid? Då ska du kallas hans son, hans dotter. Hör du till dem som till och med blir förföljda för himmelrikets skull? Ja, då tillhör himmelriket dig. Ja, det är vad Jesus säger i sin bergspredikan. Vi ska inte bara vara med att bedja om Guds rike. Vi ska en gång få vara med och regera i Guds rike. Vi ska sitta med Kristus på tronen. Kan du tänka dig en större heder och en större och djupare tillfredsställelse för oss som är så otåliga och uppgivna över att världen ser ut som den gör och skulle vilja ha den så mycket annorlunda, när vi vet att Gud vill det och att Gud en gång ska ordna det så? Men tänk då en dag att få vara med och tillsammans med Kristus få se till att den rättfärdiga ordningen upprätthålls på jorden. Vilken tillfredsställelse det ska bli. Och Bibeln säger alltså i sin avslutande bok att vi ska regera med honom. Vi ska få sitta med honom på tronen, precis som sonen sitter med fadern på tronen. Oj, vilken heder. Vilken underbar, underbar heder att få kallas Guds medregent igen. Min vän, är du med i Guds rike? Är du en kung? Är du en drottning idag? När jag säger kom till Kristus och böj dina knän här framme, så innebär det att jag säger kom och bli en drottning, kom och bli en kung, kom med i Guds rike och hör till dem som längtar efter att Guds rike snart ska komma. Vi vet inte när, men jag måste säga på min mästares befallning, omvänd dig idag, för Jesus kommer snart. Omvänd dig idag, för Jesus kommer snart. Herre, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så också på jorden. Ja, Herre Jesus, kom snart. Kom snart. Amen.